Natten mot den 3 januari 2026 i Caracas. En Caracasbo fångar på film hur åtminstone 8 helikoptrar flyger över den venezuelanska huvudstaden genom den molnfria natten. I bakgrunden syns stora explosioner. Under några timmar ser det här ut att vara början på ett krig, en invasion. Men så bara timmar senare kommer en dramatisk nyhet från USA:s president Donald Trump.
He says its president Nicolas Maduro and his wife Celia Flores have been captured and flown out of the country.
Venezuelas auktoritära ledare Nicolas Maduro och hans fru har tillfångatagits och förts ut ur landet av amerikanska specialtrupper för att ställas inför rätta i USA. Bland de miljoner exilvenezuelaner som flytt decennier av förtryck och en stagnerande ekonomi jublar många. Men på gatan i Caracas är många förbluffade och oroliga.
Eso para mí es una situación irreal, irreal, o sea, no tiene lógica.
Det är en overklig situation för mig. Det är ologiskt, säger ett av vittnena till USA:s operation Absolute Resolve. Ja, vad är egentligen logiken bakom USA:s avancerade operation mot Venezuela? Det här är Konflikt med unika röster och bilder inifrån Caracas.
Det är fullt av poliser här i närheten.
Jag heter Viktor Lövgren.
Going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition.
Ja, efter en lång tids vapenskramlande från USA gjorde Donald Trump till slut verklighet av sina hot mot den venezuelanska diktatorn Nicolas Maduro. Socialistledaren befinner sig när vi spelar in det här i ett häkte i New York, åtalad bland annat för stämpling till grovt narkotikabrott och narkoterrorism. Maduros vicepresident Delcy Rodriguez har trätt in som interimpresident, men USA säger sig alltså nu i praktiken styra över Venezuela. Anja Salberg, konfliktsproducent, det har ju gått en vecka sedan attacken. Och det är ju en vecka som är ett upphov till väldigt många frågor kring naturresurser, geopolitik och internationell rätt som vi kommer komma in på under avsnittets gång.
Precis, Viktor. Men vi är ju också på plats inne i Venezuela via vår tidigare kollega här på Konflikt, Lotten Collin, som ju nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
Nu är vi på väg till... Så jag är på väg upp här mot bergen.
Och jag har haft tät kontakt med henne sedan hon kom in i landet som en av väldigt få västerländska journalister. Men redan de första timmarna efter attacken fick ju hon ut unika röster via en frilansjournalist i Caracas, Viktor.
Ja, och det är ju personer som befann sig mitt i händelsernas centrum natten mot den 3 januari 2026. Så klockan 2 lokal tid slår flera amerikanska robotar ner på åtminstone 7 platser i Caracas. Bland annat träffas hamnar, flygplatser och så då president Nicolas Maduros vistelseplats, militärbasen Fort Tiuna söder om Caracas.
Me despierto, me paso con mi perrito al cuarto y mi cuarto tiene al lado de mi cama una ventana y escucho el estruendo tan grande.
Så det här är en kvinna som heter Maria. Hon kommer inte från Caracas utan befinner sig där av jobbskäl och lånar en lägenhet mitt i Fort Tiuna, som alltså är en militärbas men där det också finns lägenheter för civila. Och hon väcks av ett högt ljud mitt i natten.
El cielo no era blanco, era un color rojo. rutilante.
När hon tittar ut genom fönstret i himlen upplyst av en bländande röd färg.
Y yo pensaba que era, no sé, una práctica de tiro como ese fuerte Tiuna y es una zona relativamente militar.
Först tror Maria att det här är militärövning, men snart hör hon flyglarmet och ljudet från flera militärhelikoptrar.
La gente empezó a salir y empezó a preguntarse, o sea, ¿qué pasa?
Folk började lämna sina lägenheter och undrade vad det är som händer. Hon går till husets föreningslokal där flera grannar samlats för att ta reda på mer. Och där, berättar Maria, griper en militär tag i hennes arm och säger:
"Si tienes cómo salir, salte, porque lo que está pasando es que, o sea, nos están bombardeando y es peligroso."
Om du kan lämna området, gör det. De bombar oss. Det är farligt. Maria lyder rådet, tar med sig sin hund och försöker lämna Fortiona. Men det ska visa sig vara lättare sagt än gjort. Metallportarna ut ur området gick inte att öppna för de är elektroniska och elen hade gått. Det första de bombade var en kraftstation, säger Maria till frilansjournalisten som intervjuar henne. Då forcerade några män porten och vi lyckades till slut ta oss ut. Medan vi lämnade fortsatte bombningarna och helikoptrar passera över oss. Och militären började komma ut för att försöka återställa ordningen. Folk som flydde området gick till fots, bärande på väskor, husdjur, kläder och mat. Det fanns personer som gick barfota i underkläder, bärande sina barn i bara blöjor. Till slut lyckas Maria ta sig till en uppsamlingspunkt där hon och andra får hjälp att hitta logi för natten. På frågan vad hon tror händer nu svarar Maria:
"La verdad no sabría decirle, amigo."
Ärligt talat vet jag inte vad jag ska säga.
Hay cosas que no están claras, que no están, o sea, para mí no están claras.
Det är många saker som är oklara, säger en annan kvinna, också hon boende i Fortiona.
Toda esa situación de la madrugada, las columnas de humo que las vi, las detonaciones que eran terroríficas, ¿verdad?
Det som hände i gryningen, rökpelarna som jag såg, explosionerna var fruktansvärda, säger kvinnan. Hon berättar inte vad hon heter, men säger att hon är akademiker och att det är mycket i det venezuelanska samhället som inte är rättvist. Att lönerna för offentliganställda är för låga och saker för dyra. Men gripandet av Maduro och vad det innebär för framtiden, det har hon svårt att greppa. Jag vet ärligt talat inte. Jag känner att jag lever i en väldigt osäker situation. Vad händer ens inom en timme?
Totalmente incierta, o sea, ¿qué va a pasar dentro de una hora?
Så, Viktor, det här är ju röster från det akuta skedet efter USAs operation i Venezuela. Och sen kommer ju då radions Latinamerika-korrespondent Lotten Collin in. Och hon ger oss återkommande bilder av läget via röstmeddelanden.
Det är mycket mindre folk ute på gatorna i Caracas än vad det har varit alla tidigare gånger jag har varit här.
Hon beskriver en folktom stad, men där närvaron av polis och militär är desto större.
Poliserna stannar och tittar igenom folks mobiltelefoner, vilket är ett dekret från regeringen att de ska göra det. Så att de har liksom som posteringar där de stannar alla bilarna, tittar igenom passagerarnas mobiltelefoner, framförallt deras WhatsApp-chattar och vad de har tittat på för länkar och sådär. För att se om det finns någonting regeringskritiskt eller något som de menar då är en fara för landets säkerhet eller som stödjer den amerikanska attacken eller Trump på något sätt, och det i så fall är brottsligt.
Många av de venezuelaner som Lotten Collin träffar där i Caracas, beskriver hon, de undviker helst att prata om politik.
Man får prata ganska länge innan folk till slut känner någon sorts förtroende eller trygghet att kunna berätta vad de verkligen tänker. Och så har det ju varit ett tag nu, för att folk helt enkelt är oroliga för att fängslas eller gripas eller att någonting ska hända deras anhöriga eller så. Men det är mycket, mycket, mycket värre. Folk är mycket mer försiktiga än vad de har varit vid mina tidigare besök.
Och Och Victor, vi funderade ju över det där vi hört Donald Trump säga, att USA då, som de själva hävdar, nu styr landet.
Just det.
Och man undrar ju om det märks på något sätt nu. Jag frågade Lotten om det.
Mm. Man ser inga tecken alls på amerikansk närvaro. Jag pratade igår med en kvinna som vars man sitter fängslad i det här fängelset här, Helicoide, som är för politiska fångar. Och hon sa att det gick rykten nu om att det var en amerikansk, någon sorts amerikansk delegation inne på det fängelset som då ska försöka förhandla eller få regeringen att släppa en del av dem eller alla politiska fångar som sitter där.
Och några timmar senare så kommer den här nyheten.
Hola de nuevo, así es como anunciaba el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana la liberación de presos.
Så det venezuelanska parlamentets talman meddelar att flera viktiga venezuelanska och utländska fångar omedelbart ska friges. Och det här är ju något som USA och många med dem, får man väl ändå understryka också, har krävt sedan flera år tillbaka. Och radions korrespondent Lotten Collin, hon bevakar ju det här på plats nu.
Nu åker vi förbi Helicoide-fängelset här. Det ser ut som en stor liksom rund betongbyggnad med flera avsatser. Ligger uppe på ett berg här i Caracas. Och det är fullt av poliser här i närheten. Så vi försöker röra oss. Opa, vi är nere kontra vi. Gud, det var en motorcykel här som kom rakt mot oss. I Helicoide så finns det flera avdelningar för politiska fångar, för journalister, för akademiker som har fängslats under åren för sina politiska åsikter, för sin opposition mot regeringen. Och nu är det poliser.
Vi ska komma tillbaka till Lotten Collin i Caracas strax. Men nu ska vi ta oss tillbaka till den 3 januari, dagen då Nicolás Maduro grips, eller som den venezuelanska regeringen menar, kidnappas av amerikanska specialtrupper i Caracas.
Okay, thank you very much. This is picked up.
Bara några få timmar efter att USA:s operation Absolute Resolve avslutas möter en märkbart stolt Donald Trump världspressen.
Overwhelming American military power, air, land and sea was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II.
Skälen han angav för gripandet av Maduro följer i stora drag den kritik han riktat mot den venezuelanska presidenten under många år. Maduro anklagas för att vara ansvarig för storskalig drogsmuggling in till USA. Och han ska medvetet ha skickat in farliga kriminella till USA som flyktingar. Men den amerikanska presidenten återkom också till något annat han pratat om länge. Att amerikanska bolag nu ska få ta del av de enorma venezuelanska oljefyndigheterna.
We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country.
Men hur sugna är egentligen amerikanska oljebolag på att återetablera sig i Venezuela? Enligt rapporter i amerikansk media har de haft en minst sagt ljummen inställning till det, främst på grund av det osäkra politiska läget. Men kanske har intresset väckts till liv igen.
Now they're waking up. Last week if I put a call they will never answer, but now this week they are answering. And the reason is Mr. Maduro is in jail in New York.
De har vaknat. Om jag ringde chefer på oljebolag förra veckan svarar de inte. Nu gör de det. Och anledningen är att Maduro befinner sig i ett häkte i New York. Det säger Evanan Romero. Och Romero är inte vem som helst.
I've been 60 plus years in the business.
Romero är venezuelan, några år över 80, och har jobbat hela sitt liv i oljeindustrin. Han har bland annat varit styrelseledamot i det statliga oljebolaget PDVSA. och under 90-talet var han statssekreterare i det venezuelanska energidepartementet och ledde där förhandlingar med stora amerikanska oljebolag när landet skulle privatisera delar av sin oljeindustri. När socialisten Hugo Chavez valdes till president för över 25 år sedan flyttade han till USA och idag bor han i oljestaden Houston.
Pretty early in the morning.
Klockan är 11 på förmiddagen i Texas när vi hörs. Ganska tidigt på morgonen skojar Romero medan han lugnt lutar sig tillbaka i en kontorstol.
I'm curious to see why Venezuelan oil is important for Sweden.
Romero tillhör Nobelpristagaren Maria Corina Machados oppositionsgrupp som ser sig själva som de legitima makthavarna i landet sedan valet 2024. Ett val som enligt dem, men även enligt EU och USA, stals av Nicolás Maduro. Natten mot lördagen den 3 januari fick Evanan Romero inte många timmar sömn.
Well, I celebrated, I enjoyed.
Romero firade att diktatorn Maduro tillfångatagits av amerikanska specialtrupper och att, som han hoppas, oppositionen snart kan ta över.
Do you see any problem in removing a leader in this way?
Ser du något problem att undanröja en ledare på det här viset, frågar jag. Romero svarar inte direkt på min fråga, utan svarar istället att USA kommer gripa eller störta fler ledare ur regimen snart.
There will be a second and a third removal pretty soon. Absolutely, they're already in the planning.
Romero firade inte bara att Maduro är borta, utan också att det nu finns en möjlighet för honom att skrida till verket med sin plan att med hjälp av amerikanska oljebolag väcka den venezuelanska oljeindustrin till liv igen. Och Romero är unikt placerad att få det här till stånd.
They are friends, old friends, people from Exxon, Chevron, all of them.
Cheferna på de stora oljebolagen som Exxon och Chevron är mina kompisar. Jag lärde känna alla på 90-talet, säger Romero. Och han tror att Venezuela nu, med hjälp av amerikanska oljejättar, har möjlighet att bli en av världens ledande oljenationer igen.
I think we have the potential.
För Venezuela, som idag producerar ungefär 1% av världens olja, mindre än länder som Brasilien och Norge, har tidigare varit en världsledande oljeproducent.
In Venezuela, at the Maracaibo oil fields, all the usual...
Olja började utvinnas av utländska bolag, både europeiska och amerikanska, i Venezuela för över 100 år sedan.
Half million barrels of oil a day, making Venezuela the biggest exporter of oil in the world.
Venezuela was one of the founders of OPEC, one of the main forces in OPEC. It was a huge producer in those days, more so than Saudi Arabia.
Venezuela var en av grundarna av oljekartellen OPEC. Och på 70-talet var de en större producent av olja än Saudiarabien, säger Thomas O'Donnell, mångårig forskare och oberoende expert på energipolitik och Venezuela, baserad i Berlin. Enligt Thomas O'Donnell har landets enorma oljereserver haft en stor inverkan på det venezuelanska samhället. Istället för att diversifiera sin ekonomi har inkomsterna från oljan konkurrerat ut andra sektorer. Och landet har, likt andra oljestater, blivit extremt känsligt för svängningar i de globala oljepriserna.
Into the 1980s, the price of oil collapsed. And when the price of oil collapsed, there's all these projects that are going on.
Som under 80-talet, när oljepriserna var låga och stora investeringar och välfärdsprogram fick sättas på paus. Något som ledde till beslutet att oljeindustrin, som då nyligen nationaliserats, återigen skulle privatiseras för att modernisera oljesektorn.
So the only way to get this money and the technologies, they thought, okay, we're going to make 50-50 deals. We will invite several large companies in who each have a plan for technology to produce and upgrade this oil. And in return, we'll have to give them 50% of the investments, but it's going to be worth it.
La apertura, öppningen som policyn kallades, innebar att stora internationella oljebolag, ofta amerikanska, bjöds in för att investera i teknik som skulle effektivisera landets oljeproduktion. Vinsterna skulle sedan delas mellan den venezuelanska staten och bolag som Chevron, ExxonMobil och ConocoPhillips.
y este pueblo recuperar la faja petrolífera del Orinoco de la mano de las grandes transnacionales y del imperialismo.
Men den här policyn tar slut med den socialistiska presidenten Hugo Chavez som genom en lagändring gör att staten blir majoritetsägare i oljeinfrastrukturen. En konsekvens av det beslutet blir att två av de amerikanska oljejättarna, ConocoPhillips och ExxonMobil, känner sig tvingade att lämna landet helt trots miljardinvesteringar. Bara oljejätten Chevron valde att stanna.
In addition, Venezuela unilaterally seized and sold American oil. They took all of our property. It was our property. We built it.
Trump menar att Venezuela under Chavez, men även tidigare regeringar, stulit amerikansk oljeteknik och egendom. Enligt både forskaren Thomas O'Donnell och oppositionspolitiken Evanan Romero överdriver presidenten hur mycket av infrastrukturen amerikanska bolag byggt. Men båda håller med om att den förfallit totalt under Chavez och Maduros regeringar.
Although there is a big talk for investments, money paid up front, the Chavistas didn't do anything.
Och nu vill alltså Evanan Romero, tidigare statssekreterare i Venezuela och med goda kontakter i den amerikanska oljeindustrin, att amerikanska bolag ska komma tillbaka. Han säger att det är ett måste för Venezuela. Det är den enda möjligheten att komma på benen ekonomiskt igen. Men han menar likt Trump att även amerikanerna har mycket att tjäna på det.
US has recognized that their shale oil, the oil coming from fracking and the shale fracturing is declining.
USA själva erkänt att mängden skifferolja som de själva utvinner snart kommer gå ner, menar Evanan Romero. Något som riskerar en ny oljekris. Och dessutom lägger han till i den tunga venezuelanska råoljan perfekt anpassad för amerikanska raffinaderier.
And we get a crude oil that is relatively heavy, but we know how to mix it, how to blend it and to ship it. And will be the oil power again in a short span of time.
I Venezuela vet vi hur man mixar och skeppar råoljan till amerikanska raffinaderier. Vi kan vara igång inom bara några få år och bli en oljemakt igen, säger Romero. Men han lägger till, vi behöver stora investeringar och det är bara de amerikanska oljejättarna som har råd att genomföra dem.
To switch to the proper investors, we think that in a couple of years you will see Venezuela over the 2 million barrel, doubling the production with no difficulty.
Men när forskaren Thomas O'Donnell hör Evanan Romeros analys är han skeptisk.
To me it feels a little either cherry picking on purpose or a little bit hubris or optimistic.
Det där låter lite som hybris, säger den Berlinbaserade forskaren om Romeros analys.
It could be one of the biggest oil exporting countries in the world. This is true.
O'Donnell håller med Evanan Romero om att förutsättningarna finns för att Venezuela ska bli en ledande global oljeproducent igen. Men han tror att den politiska osäkerheten kan komma att sätta käppar i hjulen för Romeros plan. Och han pekar särskilt på ett problem inom Romeros egna läger.
They were never willing to organize for mass street demonstrations or uprisings to change the government. So now this is a problem.
Thomas O'Donnell säger att ett problem med oppositionen ledd av Maria Corina Machado är att de inte har tillräckligt stor makt för att rå på regimen. Hennes rörelse må ha vunnit valet stort 2024, men, säger forskaren, för att störta socialistregimens statsapparat behövs något mer.
They can't call the people to the street and shut things down in a way that's going to threaten the Chavistas. So unfortunately, it's up to Trump.
I och med att Machados rörelse, enligt Thomas O'Donnell, saknar musklerna för att rå på regimen, är det Trump som sitter med korten. Och han verkar söka någon slags överenskommelse med det som är kvar av det venezuelanska styret efter Maduro. En regim som trots allt sitter kvar och fortfarande har stöd av beväpnade miliser och, som det verkar nu, militären.
He sees that somehow he's got to get the Chavistas to agree to a deal where these groups stand down in some way and there's gradually some kind of a transition, an election or something.
Men hur ett samarbete mellan USA och regimen i Venezuela kommer gå är mycket osäkert, säger forskaren O'Donnell. Och det leder tillbaka till oljan. Det finns alldeles för mycket som är oklart, för många om och men, för att stora amerikanska oljebolag säkert kommer återvända till Venezuela.
That's a long process and there's a lot of ifs. It depends on what the transition is.
Sen intervjuerna med Romero och O'Donnell gjordes har USA meddelat att man nu kommer ta över Venezuelas försäljning av råolja på obestämd framtid. Samtidigt återstår, som vi varit inne på, många frågor kring hur Venezuela nu ska styras.
Jag skulle säga att det mesta handlar om vad Delcy Rodriguez, alltså interimspresidenten, nu gör.
Radions Latinamerika-korrespondent Lotten Collin har som en av fåtalet utländska journalister i Caracas fått en unik inblick i landets politiska situation just nu. Och hon säger att socialistregimen under Delcy Rodriguez står inför många tuffa val.
Hon kommer ju behöva välja väg. Ska hon sätta sig ner och gå med på allting som USA kräver av Venezuela? Eller ska hon göra en del av det? Men försöka hålla andra saker kvar i socialistpartiets kontroll.
När vi gör det här avsnittet har alltså politiska fångar börjat släppas. Men att ta nästa steg och hålla demokratiska val kan bli bökigt.
För att kunna hålla fria val här så skulle du behöva tillsätta helt nya domare i högsta domstolen. Du skulle behöva byta ut hela valkommissionen. Göra om, liksom, socialistpartiet har ju haft makten i Venezuela i snart 30 år. Och staten här är i praktiken socialistpartiet. Det finns liksom ingen självständig stat, det finns ingen meritokrati. Allting är politiskt styrt.
Den avgörande frågan många ställer sig i Venezuela just nu, enligt vår korrespondent, är vad Trump kommer kräva av Delcy Rodriguez. Men också hur de kraven kommer tas emot av allmänheten och av de mest hårdföra representanterna för det sittande socialistpartiet.
Kommer de gå med på den här, det som Trump vill? Eller kommer de försöka sabotera med tanke på den makt de har över militären och över de många beväpnade miliserna, kollektivos som de kallas här? Det tror jag kommer bli på kort sikt en av de absolut viktigaste frågorna.
Det är alltså mycket som är upp till USA just nu när det kommer till hur det här nya Venezuela utan Nicolás Maduro ska se ut. Och en fråga vi på konfliktredaktionen började fundera på efter att Nicolás Maduro greps var hur det som sker nu egentligen passar in i Donald Trumps mer långsiktiga mål för Latinamerika. Konflikts Kajsa Boglind fick fatt i en person med god inblick i det här, Carrie Filippetti. Idag chef för tankesmedjan Vandenberg Coalition och en av de högst uppsatta när det gällde Venezuela-politiken under Trumps första mandatperiod.
I was the sort of number two person at the State Department focused exclusively on Venezuela.
Mm. Och Carrie Filippetti understryker hur viktigt Venezuela varit för Donald Trump ända sedan han först blev president.
In some respects, there's a lot of consistency. The idea of using maximum pressure to try to force a negotiation. What I think we've seen in Trump 2 is the ideas of Trump 1 but intensified.
Trump har hela tiden varit engagerad i Venezuela, säger Carrie Filippetti. Eftersom man ser diktaturen som ansvarig för olaglig invandring till USA, knarkhandel och att landet dessutom fungerar som en bas för utländskt inflytande från länder som är fientligt inställda till USA.
President Trump has always focused on Venezuela and he has done so because he sees the instability of that dictatorship as really responsible for illegal immigration, drug trafficking and foreign malign influence.
Det som förändrats i intensiteten men också Trumps målsättningar.
I think there are a few changes. In Trump 1, we did have a really significant emphasis on the opposition, on democracy and human rights. Those were both included in our national security strategy. We helped push for a UN fact-finding mission to illuminate the regime's crimes against humanity. That is obviously not part of the rhetoric in Trump too.
Medan USA under Trumps första mandatperiod siktade in sig på läget för mänskliga rättigheter, säger Filippetti, har presidentens fokus skiftat mot möjligheterna för amerikanska företag, och han har också härmed visat sig villig att verkställa sånt man bara hotat med tidigare.
That seems to have been replaced with a more transactional approach, a focus on access for American companies, and of course, a desire and willingness to use kinetic force, whereas in Trump 1, it was threatened, but it was never really something that we activated on.
Militäroperationen mot Maduro passar in i den vision om amerikansk dominans som deklarerades i den nya amerikanska säkerhetsstrategin som presenterades i december.
Well, the US's long awaited national security strategy has been published and it reveals the Trump White House's vision of America's future in the world.
USA ska återuppliva Monroe-doktrinen som myntades av president Monroe på 1820-talet och går ut på att USA ska dominera den västra hemisfären, i praktiken nord, mellan och Sydamerika.
You know, a lot of people think when he says make America great again, he's talking about the post-World War II era. But if you go back to a 2016 interview that he did with the New York Times, they asked him specifically, when was America great? And he actually talked about the turn of the previous century. He talked about the start of the 1900s.
Och Carrie Filippetti menar att det är ytterst relevant för USA att återta sin dominans i området.
So I've been really pleased to see the messaging about countering foreign malign influence. You know, over the last few years, we've seen China become the top trading partner for 9 countries in Latin America, including some of their largest economies. Russia has sold weapons and sent Wagner forces. Iran has established centers for Hezbollah, and many of their plots for abductions and assassinations on American soil were conducted from Venezuela. Russia and Iran in particular have Spanish language media outlets that regularly push anti-American propaganda. So I think this is a big reason why he's brought up the Monroe Doctrine.
Med tanke på hur Kina, Ryssland och Iran flyttat fram sina positioner och idag använder Latinamerika för USA-fientlig verksamhet, så är det hög tid att markera, säger Filippetti. Och hon ser gripandet av Maduro som en stor framgång.
I thought the operation itself was an enormous success, both in terms of the capabilities that it demonstrated for our US military, the message to our adversaries, especially to Iran, who has also been threatened by the Trump administration, that we will actually back up what we're saying with force, if need be. And I think it was also wonderful to see Maduro coming to justice.
Samtidigt oroas hon av att Trump inte tydligare tagit ställning för regimskifte i Venezuela, utan verkar låta Maduros vicepresident bli den som leder landet och inte oppositionen.
My biggest concern is now, who are we empowering? The continued leadership of Delcy Rodriguez in the short term may make sense, but certainly in the long term will not lead to any changes in the migration crisis, drug trafficking, or the rise of Russia, China, and Iran in Venezuela. So we should be very careful about what comes next and careful about inadvertently empowering that regime over the long term.
Jag påminner om den massiva kritik som hörts om operationen. Kritik som menar att den inte är förenlig med internationell rätt.
There are of course some complaints. Is this really according to the principles of international law?
Yeah.
Men Carrie Filippetti vänder på resonemanget.
It is not protecting international law if we allow someone to usurp authority for over a decade, squat in a presidential palace, put on the presidential sash and do nothing about it. That does not protect the rule of law. And the Venezuelan people would not say that that protects the rule of law. That's why they've been so celebratory by this operation. So I think it's really important that we actually look really closely at international law and make sure that it is updated for the contemporary circumstances so that people don't have to suffer under dictatorship.
Det kan inte vara förenligt med internationell rätt att låta diktaturer hållas. Kanske bör vi ta en ordentlig titt på våra lagar och se om de matchar dagens förhållanden så ingen tvingas leva i förtryck, säger Carrie Filippetti.
Thank you.
Så militäroperationen mot Maduro och Trumps uttalanden om att USA nu ska styra Venezuela sker alltså inte i ett vakuum utan passar in i den utrikespolitiska vision som Trump lanserade i slutet av förra året. Det är då han tar upp den här Monroe-doktrinen, eller Donroe-doktrinen som Trump-versionen snabbt döps till.
The Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Document.
Och den här idén om USA:s rätt eller uppgift att dominera sitt närområde är inte ny.
Så den här idén om att det var den västra hemisfären var USA:s område, den har alltid funnits då sedan 1820-talet.
Doug Blank, professor i Nordamerika studier och just nu hemma i ett snökaosigt Stockholm, tar oss med på en kort historielektion.
Monroe-doktrinen lanserades av president James Monroe på grund av att då hade de latinamerikanska republikerna börjat bli självständiga. De hade då höll på att lösgöra sig från Spanien och Portugal på samma sätt som USA då lite tidigare hade lösgjort sig från Storbritannien. Och då fanns det en oro i USA över att europeiska länder skulle flytta fram sina positioner i den västra hemisfären.
Så först ett skydd för europeiskt inflytande över tidigare kolonier, men ett knappt sekel senare så skärps USA:s linje ytterligare.
Det är president Roosevelt, Theodore Roosevelt, som gör ett tillägg till Monroe-doktrinen, The Roosevelt Corollary, där han säger att det här är Monroe-doktrinen gäller, men när vi ser att de här länderna inte kan styra sig själva, de är inte civiliserade nog, som det är ett ord som han använder, då får USA itkläda rollen av en roll av att styra där. En internationell polisstyrka, säger han. Vi vill inte göra det, however reluctantly, så att säga. Men vi blir tvungna att göra det.
Och nu följer årtionden med ett militärt aggressivt USA i Latinamerika.
Panamakanalen till exempel, som ju har varit på tapeten med Trump, den skapas genom amerikansk militär aktion i dåvarande Colombia. Då bröts den loss från Colombia. Man skapar landet Panama och sen så bygger man kanalen där och då får USA väldigt stark dominans över den kanalen.
1932 blir Franklin Roosevelt president och USA går in i ett mer vänligt sinnat skede gentemot Latinamerika.
Sen kommer då president Franklin Roosevelt blir president 1932. Då överger man den här väldigt interventionistiska politiken och säger att vi ska ha en good neighbor policy mot Latinamerika.
En era som upphör på 60-70-talet.
Och sen har vi då när USA går in, lägger sig i olika latinamerikanska länder med militärkupper och hjälp till grillor. Vi kommer ihåg kuppen i Chile, Salvador, Nicaragua och så vidare.
Men i närtid har andra presidenter ansett att Monroe-doktrinen spelat ut sin roll.
President Obamas utrikesminister John Kerry sa under Obamas tid att nu har vi övergett Monroe-doktrinen. Det är inte, den är förlegad. Och nu kommer den då tillbaka med Trump.
Och det som är nytt nu, menar Doug Blank, är att idén om dominans i närområdet också verkar kopplat till territoriell utvidgning, som när Trump nu säger att USA ska styra Venezuela.
Ja, det här är lite intressant, för lyssnar man på hans installationstal, hans andra installationstal nu som är för knappt ett år sedan, då tog han ju upp den här idén om amerikansk expansion. Han hade ju tidigare under sin första period var han framförallt intresserad av amerikansk inrikespolitik och make America great again och så vidare. I sin andra period har han ju börjat vända blickarna utåt på ett lite oväntat sätt, måste man säga. Och då kommer han tillbaka till den här idén om att amerikansk makt var knuten till territorium.
Nu återstår att se i vilken bemärkelse USA ska styra Venezuela, men den här retoriken utgör ett viktigt skifte i amerikansk utrikespolitik, menar Doug Blank.
Det är territoriell kontroll. Sedan andra världskriget kan man kanske säga att USA har inte... USA blir ju en dominerande supermakt och vill ha kontroll över världen, men man har det inte genom att lägga till territorier. Man har det på annat sätt, genom militär närvaro, militärbaser över hela världen. Man har det genom ekonomiska arrangemang, och man har det genom kulturella arrangemang. Va? Det finns en stark amerikansk dominans, men det är en icke-territoriell dominans, kan man säga. Trump går här tillbaka till en äldre, kan man säga, uppfattning som fanns då kring början på 1900-talet, om att det är just genom att lägga till territorier. Det ger styrka, det ger makt.
Amerikakännaren Dag Blank pratar alltså om en nygammal amerikansk syn på makt, där kontroll över territorier blir allt viktigare. Samtidigt har den amerikanska operationen i Venezuela fått hela FN-systemet att skaka i sina grundvalar. Och frågan om det här signalerar slutet på den regelbaserade världsordningen har väckts. Konfliktsproducent Anja Salberg har sett närmare på reaktionerna från omvärlden, och om gripandet av Maduro går att rättfärdiga enligt internationell rätt.
Good morning everybody. The 10,085th meeting of the Security Council is called to an order.
Ungefär samtidigt som Nicolás Maduro yttrade sina första ord i en rättssal i New York måndagen den 5 januari, så hölls ett extrainsatt möte om USAs operation i Venezuela i FN:s säkerhetsråd, ungefär 5 kilometer därifrån.
And now give the floor to the representative of the United States.
USAs FN-ambassadör Mike Waltz har inför mötet understrukit lagligheten i operationen i Venezuela med hänvisning till artikel 51 i FN-stadgan och rätten till självförsvar mot, citat, venezuelanska narkoterrorister.
This law enforcement action was directed to protect Americans at home and abroad against a fugitive who is directly responsible for narcoterrorism that has killed hundreds of thousands of Americans and created destabilizing violence throughout our hemisphere.
Men en lång rad länder fördömde operationen i hårda ordalag. Den var inte alls legitim utan ett brott mot internationell rätt, löd argumentationen.
We firmly condemn the US act of armed aggression against Venezuela in breach of all international legal norms.
China is deeply shocked by and strongly condemns the unilateral, illegal and bullying acts of the US.
Counter-narcotic efforts, as all other efforts, must be conducted in strict accordance with international law, including the fundamental rules and principles of the UN Charter.
För att förstå mer ringer jag upp en expert på internationell rätt och FN-systemet.
States have agreed since 1945 that when they have a dispute, when they have a problem between them, they will never ever use armed force.
Enligt professor Elvira Dominguez Redondo på Kingston University i London råder ingen tvekan om att operationen i Caracas utgör ett brott mot folkrätten.
The cornerstone of the regime was we need to avoid a third world war by making sure that we do not use violence to resolve our conflict.
Först och främst bryter det mot den grundläggande principen i FN-stadgan om förbud mot internationell våldsanvändning.
This agreement was also based on 2 exceptions.
Det finns 2 undantag till det här, understryker Kingston-professorn. Det ena om säkerhetsrådet har beslutat om åtgärder, vilket man inte gjort. Och det andra undantaget då gäller rätten till självförsvar.
Could it not be seen as this, as self-defense? I mean,
jag frågar professorn om det argument som USAs FN-ambassadör Mike Waltz fört fram, att man försvarar sig mot så kallade narkoterrorister som kopplas till Maduro. Men det avfärdar hon helt.
It is not believable in any way that it was in self-defense.
Hon utvecklar sitt resonemang genom att gå tillbaka till 11 september-attackerna 2001, då USA hävdade självförsvar mot terrorismen.
This comes back from September 11 and Al-Qaeda, that if you label an organization as terrorist, which they did with narco-traffickers, can target them because they are a risk to you. I mean, there are so many steps here that need a lot of a stretching of the law to make it completely unrecognizable. I don't think any American has felt ever at risk as a country, because that's not the risk of human, specific human beings, but the risk as a country to be under an imminent attack of any of these terrorist organizations.
Skulle någon enda amerikan ha känt att nationen USA är direkt hotat av de så kallade narkoterroristerna, frågar hon sig, och konstaterar att argumentationen inte hänger ihop.
It doesn't stand together anyway. If we accepted this was a good ground for self-defense, we are accepting any country can attack any other country, because we will find something that's happening in another country that might eventually, I don't know, end up in debt. It is a bit like saying my neighbor has knives, therefore they can use the knives at some point, therefore I'm going to go and kill the neighbor and all the family.
Och så lägger hon fram ytterligare ett skäl till varför hon menar att det är ett solklart brott mot internationell rätt.
Even if we don't like it at all, and even if perhaps we should think of a better system than this, the truth is that at the moment, while you are in office, while you are the head of a state or the head of a government, you are immune. And in principle, the courts in the United States should not even look at this case.
Så här menar USA då att man inte erkänner Maduro som legitim president sedan valet 2024. Och de försöker ju då åtala honom i en amerikansk domstol för narkotikasmuggling. Och just immuniteten väntas ju bli en central del i rättegången.
If we look ahead now, what possible consequences?
Så blir det någon skillnad nu?
Could it be the end of the rule-based order?
Hur påverkar den här attacken den regelbaserade världsordningen, frågar jag. Hon suckar. Ger ingen domedagsanalys. Mycket funkar fortfarande, säger hon. Men FN-systemet som det byggts upp med 5 permanenta medlemmar med vetorätt i säkerhetsrådet, det systemet, säger hon, är dött nu.
What I believe for sure is that the system of the Security Council, and it really pains me to say this, has died.
För, säger professorn, när både Ryssland och USA så öppet bryter mot internationell rätt och FNs principer, hur ska systemet kunna återhämta sig? Hur ska man vänta sig att andra länder ska hålla sig inom den internationella rättens ramar när inte säkerhetsrådets medlemmar gör det?
So I think we need a new consensus among the big powers on whether they really want to aim to peace, or whether we are going to a system where, in addition to the other rules of international law, the use of armed force is going to be relaxed and permitted more often. Because I don't see why other countries will accept these 5 states have extraordinary powers over them if they are not respecting anything themselves.
USAs attack mot Venezuela ifrågasätts alltså juridiskt. Samtidigt är det nu många som frågar sig vilket land som kan stå näst på tur att bli attackerat av supermakten. Colombia och Kuba har nämnts av president Trump själv, och så en del av vårt grannland. Konflikts Ulrika Bergqvist ringde upp grönländskan Malina Abelsen, som följde USAs attack mot Venezuela med en växande klump i magen.
Jag faktiskt blev chockerad och överraskad, och så alligevel inte, för att vi kan hela tiden förvänta det oförväntliga med Trump.
Vi har lärt oss att förvänta oss det oväntade av Trump. Men nu är verkligen alla regler satta ur spel. Och det är ju det vi sett här på Grönland också.
Och det är det som gör mig bekymrad, för who's next?
Det får mig att undra vilka som står näst på tur, säger Malina Abelsen. Hon är före detta politiker på Grönland, och för ett par år sedan var hon själv involverad i just kontakterna mellan Danmark, Grönland och USA. Det senaste året har USA hela tiden höjt tonläget mot den arktiska ön. Och när USA meddelade att de attackerat Venezuela gick Malina Abelsens tankar direkt till vad det här kan betyda för Grönlands del.
Så det tror jag inte man kan undgå när man har varit under det här kämpe press i faktiskt ett år.
I ett års tid nu har befolkningen på Grönland behövt förhålla sig till den där utspelen. Jag träffade Malina Abelsen för första gången på plats i huvudstaden Nuuk i mars. Samma vecka som vicepresidentparet Vance oinbjudna dök upp där på Grönland.
Det är inte så nu, Rena. Vi don't like that.
You don't like it?
Då gick Nuuk-borna ut i protest och många uttryckte en rädsla när Trump-administrationen dök upp där på gatorna med sina skottsäkra bilar.
That made me feel scared and angry.
Idén om att Grönland ska bli amerikanskt fördes fram också under Donald Trumps första mandatperiod. Då var det mest något folk skakade på huvudet åt. Men det senaste året har Trump ofta återkommit till att han vill ha eller behöver Grönland och att ön kommer att bli amerikansk på ett eller annat sätt. Och i samma andetag som han berömmer den militära insatsen i Venezuela så säger han det igen.
We need Greenland from a national security situation. It's so strategic.
Jag har hela tiden hoppats att Trump ska glömma Grönland, fokusera på något annat. Men nu är jag övertygad om att han inte kommer att släppa det, säger Malina Abelsen.
Det här det går slet ikke væk.
Och det är en skrämmande tanke.
Alltså det är som om att de största spiser alla de små. Och det är egentligen det som bekymrar mig. Och på Grönlands vägne, hur lång tid kan man motstå det här press?
Precis efter attacken mot Venezuela lägger en av Trumps medarbetare, Katie Miller, ut en kartbild av Grönland i sitt sociala medierflöde. Bilden visar Grönland klätt i den amerikanska flaggans färger och under bilden har hon skrivit snart.
Alltså det är ju inte vem som helst. Hon är ju djupt länkad in i Trumps maskineri. Så på den måde så blev jag självklart djupt ked av det och rystet.
Katie Miller är inte vem som helst. Hon är gift med Vita husets biträdande stabschef Stephen Miller. Och utspel som det här är inget man bara skämtar bort, säger Malina Abelsen. Det är klart att det gör något med en befolkning att behöva hantera det här. Jag är själv skakad och trött.
Vi är gott klara att det här det är inte för show. Och det påverkar hela samfundet.
Grönland, som är en autonom del av konungariket Danmark, har en befolkning på 56 000 personer. Något som amerikanska politiker inte alltid verkar ha koll på. 30 000 är en siffra de ofta rör sig med.
Greenland has a population of 30 000 people.
Hur som har vi inte mycket att sätta emot när en supermakt säger att de vill ha vår mark, påpekar Malina Abelsen. Men det märkliga här är ju att det här är en granne som på pappret är en allierad. USA har sedan andra världskriget varit en del av försvaret av Grönland i samarbete med Danmark. Så varför säger amerikanerna att de vill ha Grönland av säkerhetsskäl?
Vem är det vi tränger till beskyddelse från? Lige nu, där tränger vi till beskyddelse mot amerikanerna.
Just nu behöver vi skydd mot Trump, så vad är det han vill, undrar Malina Abelsen. Amerikanerna har ju redan en militärbas på Grönland och kan när som helst be om att få utöka sina baser. Det har de rätt till enligt avtal.
Så är det råstofferna.
Och visst, vi har viktiga mineraler och metaller, men det är något annat, mindre logiskt, som hela tiden spökar där i bakgrunden.
Det här det måste också handla om något så irrationellt som att man önskar att sätta ett amerikanskt flagg på större delar av världen. Styrka sitt eget ego.
Om det här i själva verket handlar om något så känslomässigt som att få stärka sitt eget ego genom att utöka USAs territorium. Vad har vi då att sätta emot, säger hon. Så långt har grönländarna protesterat på det sätt de kan, genom humor.
Det begynte också att vara någon som prövade att bruka humorismen i och säga att Grönland bör nog överta delar av USA. Och så upplevde jag heldigvis också i Grönland att det är en stor motståndskraft.
Nu ska en delegation från Danmark och Grönland möta amerikanerna för samtal. Och det viktigaste är att komma till kärnan, säger Malina Abelsen.
Till kärn i vad det är han gärna vill ha.
Men om det då är som du själv sa, om man bara vill att det ska se på kartan att det tillhör USA.
Så har vi ett problem. Så har vi verkligen ett problem.
Och med det är konflikt slut för den här gången. Reportrar var Lotten Collin, Kajsa Boglind, Ulrika Bergqvist och Anja Salberg. Anja producerade även det här avsnittet. Tekniker var Rasmus Håkans, Sandra Pettersson, Kalle Hedlund och Lisa Abrahamsson. Jag heter Viktor Lövgren.